Du lyssnar till en utsändning från Emanuelförsamlingen som samlas till gudstjänst varje söndag och helgdag klockan 11 i Emanuelkyrkan. För information och kontaktuppgifter gå in på hemsidan emanuelforsamlingen.se.
Herre vår Gud, du som dömer och upprättar syndare, ge oss nåd att leva i din kärlek, så att vi förlåter våra medmänniskor så som du förlåter oss. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Det är idag fjärde söndagen efter trefaldighet och vi lyssnar till dagens gammaltestamentliga läsning från profeten Sakarjas bok. Herrens ord kom till Sakarja, han sade: så säger Herren Sebaot: döm rätta domar och visa varandra godhet och barmhärtighet. Förtryck inte änkan och den faderlöse, främlingen och den fattige, och tänk inte ut ont mot varandra i era hjärtan. Och dagens epistel, det är aposteln Paulus som skriver till församlingen i Rom: du är utan ursäkt, du människa, vem du än är som dömer. När du dömer en annan fördömer du dig själv. Du som dömer handlar ju på samma sätt. Vi vet att Guds dom med rätta drabbar dem som handlar så. Men menar du att du ska komma undan Guds dom, du människa, när du dömer dem som handlar så och själv gör på samma sätt? Eller föraktar du hans stora godhet, mildhet och tålamod och förstår inte att det är hans godhet som för dig till omvändelse? Så lyder Herrens ord. Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Johannes: Jesus gick ut till Oljeberget. Tidigt på morgonen kom han tillbaka till tempelplatsen. Allt folket samlades omkring honom och han satte sig ner och undervisade dem. Då kom de skriftlärda och fariserna fram till honom med en kvinna som hade gripits för äktenskapsbrott. De ställde henne mitt framför sig och sa: mästare, den här kvinnan greps på bar gärning när hon begick äktenskapsbrott. I lagen har Mose befallt oss att stena sådana. Vad säger då du? Detta sa de för att snärja honom och ha något att anklaga honom för. Men Jesus böjde sig ner och skrev med fingret på marken. När de stod kvar och frågade honom reste han sig och sa: den som är utan synd må kasta första stenen på henne. Och han böjde sig ner och skrev på marken igen. När de hörde detta gick de därifrån, den ene efter den andra, de äldste först, och han blev lämnad ensam kvar med kvinnan som stod där. Och Jesus reste sig upp och sa till henne: kvinna, var är de? Har ingen dömt dig? Hon svarade: nej, Herre, ingen. Då sade Jesus: inte heller jag dömer dig. Gå och synda inte mer. Vi ber. Herre Jesus, du har samlat oss kring ditt ord och du har tagit oss med nu till den här tempelplatsen i Jerusalem. Och vi ber dig att det som du vill ha sagt till oss idag, att det får nå fram och nå in. Amen. Man kan sätta en överskrift på den här predikan om man vill. Och då står det i mitt manus: dramat på tempelplatsen. Dramat på tempelplatsen. För det var en mycket dramatisk händelse som ägde rum där i Jerusalem. Det låg mycket spänning i luften kring det scenarium som vi har läst idag. Vi kanske inte tänker på det. Det hade varit en stor fest på tempelplatsen dagen före. Tiotusentals, ja åter tiotusentals människor hade varit samlade till det stora avslutningsfirandet av lövhyddohögtiden. Och särskilt fram på kvällen och in på natten hade festen kulminerat. De fyra stora ljuspelarna hade lyst upp tempelplatsen och man sa att det gav ljus åt hela Jerusalem, inte bara templet. Man hade festat, man sjungit. Och kanske att man också här och där hade druckit lite för mycket. Och kanske hade fariseer och skriftlära vandrat omkring som någon slags moral- eller hederspoliser. Och på ett eller annat sätt hade de upptäckt en ung kvinnas brott emot Guds sjätte bud, Guds förordning om att inte bryta äktenskapet och dess heliga ordningar. Det är möjligt att de hade funnit fler, men så kom de på att här har de ett alldeles förträffligt tillfälle att sätta Jesus på det hala. Den unge rabbinen från Galileen var ett stort irritationsmoment för dem. Ständigt blev de påminna om hans verksamhet. De märkliga tecknen, ja det gick ju inte att förneka. Men ständigt satte han i fråga deras fromhet och deras väg till frälsning. Men nu hade man fått ett jättebra redskap i handen för att sätta dit honom och få honom anklagad inför stora rådet och fälld. Och fällan var ungefär den här. Det är sant att det i Mose lag står strängt reglerat om äktenskapet. Det är en svår synd att ha sexuellt samliv med den som man inte är gift med. Och i somliga fall var det också stadgat att den som eller de som hade syndat skulle stenas. Vi vet nu ingenting om omständigheterna i fallet som vi har idag. Bara att kvinnans åklagare kunde konstatera att hon var tagen på bar gärning, antingen den här gångna kvällen, natten eller lite tidigare. Men tänkbart är ju verkligen att de uppsluppna festligheterna den gångna kvällen hade gett anledning till någonting som inte var som det skulle. Jesus hade själv varit där på tempelplatsen och deltagit i festligheterna under dagen utan att i något avseende synda. I anslutning till den högtidliga vattenösningen som ägde rum med vatten från Siloadammen uppburet i procession i en guldkruka, då hade Jesus ropat högt i templet: om någon är törstig så kom till mig och drick. Den som tror på mig, som skriften säger, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram. Det liknar en del av det som Jesus sa till den där kvinnan ni minns i Sykar, vid Sykars brunn. Ni minns henne som hade en mycket trasig bakgrund. Jesus säger till henne att 5 män har du haft och den du nu har är inte din man. Jesus sa till henne: om du kände Guds gåva och vem det är som ber dig ge mig lite att dricka, så skulle du ha bett honom och han skulle ha gett dig vatten, levande vatten. Och Jesus fortsatte: den som dricker av det vattnet blir törstig igen. Men den som dricker av det vatten jag ger honom ska aldrig någonsin törsta. Det vatten jag ger blir en källa i honom med vatten som flödar fram till evigt liv. På samma sätt som kvinnan vid Sykars brunn fick ett möte med sin frälsare utan att hon hade gjort någonting för att det skulle ske, så fick också kvinnan i Jerusalems tempel ett möte med Jesus. Det var illvilliga och onda människor som ordnade med det. Men någon annan stod bakom för att hon skulle bli frälst. Lövhyddohögtiden hade pågått i 8 dagar. Och dagen före den långa högtiden så var enligt Guds förordning att man firade den stora försoningsdagen. Och det själva innersta i det var att överste prästen gick in i det allra heligaste för att stänka offerblod på nådastolen, som var en förebild till det som Jesus en liten tid här efter skulle göra när han på korset utgöt sitt blod och gick in, inte i det allra heligaste i templet, men i det himmelska allra heligaste för att försona mina och dina synder. Nu stod en trasig människa framför Jesus, vars liv hade kommit snett. Hon stod där inför honom som kunde rädda henne. Men hennes liv var i det här ögonblicket nära döden. Och det är möjligt att flera i sällskapet som fört henne fram till Jesus hade dödande stenar i sina händer. Och man stod där liksom i en spänd förväntan. Ska vi kunna nu få göra detta äntligen? För andra var det här heligt allvar. För andra var det mest spännande. Människor på den tiden var inte så annorlunda än vad det har varit genom århundraden fram. Att få se blod, det är märkligt vad vi människor kan önska det. Dessutom när det finns sex med i spelet. Men vad skulle nu den märkliga rabbinen från Nasaret säga? Skulle han bejaka att de stenade henne? Ja, då kunde han ju få med romarna att göra. För de fick inte lov att avrätta någon själva. Och avvisade han steningen, ja, då bevisade han ju att han var en villolärare som inte tog Mose lag på allvar. Det uppstod en märklig tystnad när man väntade på svar. Och så får man se mästaren böja sig ner och skriva något i sanden. Det är enda gången vi vet om att Jesus skrev. Han skrev på jorden eller i sanden. Vad skrev han? Ja, ingen vet. Det han skrev är utsuddat för länge sedan. Men man brukar i utläggningen av detta, och säkert med rätta, hänvisa till profeten Jeremia kapitel 17, som jag i skriftordet idag läste en rad ifrån. Där står det så här i vers 13. Jeremia 17, 13. Ni kan slå upp den när ni kommer hem. Jeremia 17, 13. Herren är Israels hopp. Alla som överger dig kommer på skam. De som avfaller från dig ska bli skrivna på marken. De har övergett Herren, källan med det levande vattnet. Ni hör, här finns ord som hänger samman med det som Jesus sa dagen innan. Att den som törstar får komma till honom och dricka. Att bli skriven på marken, det vill säga inte himlen, betyder att man inte har del i det eviga livet. Jesus visste att han var Herren, att han var Israels hopp, att han var källan med det levande vattnet. Men fariseerna och de skriftlärde, de ville inte dricka ur den källa som nu fanns där alldeles intill dem. De ansåg inte att de behövde honom och erkände inte att han var Israels hopp. Det stod säkert många människor runt omkring dessa som Jesus nyss hade undervisat när han blev avbruten av kvinnans åklagare. Och man väntade här på vad som skulle komma. Jag tror att det var oerhört spännande. Den för dessa åklagare pinsamma tystnaden, oavsett om de anade vad som låg i att Jesus skrev i sanden, gjorde att de låg på för att få svar. De kände säkert de många ögonen bakom sig och anade att det hela började gå dem ur händerna. Och så fortsatte de att fråga, vad säger nu du? Och Herren reste sig och såg på dem. Och så sa han, den som är utan synd må kasta första stenen. Jesus vred åklagarnas vapen ur deras händer denna dramatiska morgon. Jesus förnekade inte ett ögonblick det allvarliga i kvinnans synd. Han medgav helt enkelt att det var rätt att stena henne, därför att äktenskapsbrott är en så allvarlig synd. Men samtidigt satte han sökarljuset på dessa män, så fromma i sina egna ögon. Inför de orden och hans blick så tycks deras samveten ha vaknat i någon grad, så mycket att de inser att de har förlorat kampen. Ingen av dem kunde ställa sig upp och säga att han var utan synd. Och då är vi framme vid den sista underbara scenen i detta drama, när de här männen droppar ut en efter en. Och där står de nu, de där två. Vår frälsare tillsammans med en som har fallit i synd mot sjätte budet. Kanske ett utslag av ett slarvigt andligt liv. Kanske inte första gången som det har gått över styr. Jesus frågar henne, har ingen dömt dig? Nej, Herre. Lyssna till det underbara svaret. Lyssna noga. Inte heller jag dömer dig. Gå och synda inte mer. Kvinnan kallar honom Herre, Kyrios. Och kanske gömmer sig i det ordet att hon ger honom den äran för att vara Messias. Det vet vi inte. Men en sak är alldeles klar. När de andra gick ut, de här åklagarna, så sprang hon inte sin väg. Hon stannade. Och den som fallit i synd men stannar hos Jesus får höra det hon fick höra. Inte heller jag dömer dig. Gå och synda nu inte mer. Det är som om Jesus sa, jag som är utan synd och som har rätten att kasta första stenen, jag löser dig från din synd. Det är därför jag har kommit i världen och jag har rätt och makt att förlåta synder. Din synd är förlåten. Du får gå härifrån. Du får gå i frid med ett rent och befriat samvete. Säkert skulle hon en dag förstå att det som denne mästare en tid därefter gjorde på korset var fullbordandet av det som överste prästen förebildande och profetiskt hade gjort en vecka tidigare på den stora försoningsdagen. Och då skulle hon förstå att den fridom som hon fick uppleva nu, med vilken Jesus löste henne, hade sin rättsliga grund i det som Jesus gjorde senare på korset. Då hela hennes synd och alla andra äktenskapsbrott låg på honom i alla ställen. Jag vill tänka mig att den här kvinnan efter pingsten fanns med i någon av de många husgemenskaperna i Jerusalem där man firade nattvard. Och hon hörde orden, denna bägare är det nya förbundet i mitt blod som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Och det ska du få höra om en liten stund du också. De orden. Och så kunde hon kanske om och om igen minnas de underbara orden ifrån Jesu mun på tempelplatsen. Inte heller jag dömer dig. Gå och synda inte mer. Ni märker att Jesus har inte bagatelliserat hennes synd. Men han förlät henne. Och han kallade henne till ett nytt liv. Där allt, också i äktenskapsfrågan, fick redas upp. Jag har nu kommit till min predikans andra del. Då vi ska dra ut några linjer ifrån det som nu är sagt. För det första så vill jag ge tre råd till den som vill gifta sig. Tre råd till den som vill gifta sig. Det finns ju många här som är gifta, men vi har ju alla liksom, lever vi i sammanhang där vi har människor i vår närhet som tänker på att gifta sig och hoppas att gifta sig och som vi ber för att de ska hitta någon att gifta sig med. Tre råd till den som vill gifta sig. Och de här tre råden går liksom ovanför alla andra viktiga råd. För man kunde ge 10, 15, 20 olika råd. Men det första rådet till den som vill gifta sig, det är bönen. Om frågan om äktenskap för en kristen ska bli riktigt och bli riktigt lyckligt gift, så är en avgörande förutsättning att man ber att Herren ska leda en. Och leda en till den rätta personen. Att Herren vill ge mig en livskamrat. En som jag kan få leva i förtrolighet med hela livet. Och eftersom äktenskapet ska vara ända tills någon av de två dör, så är det livsviktigt att detta avgörande steg tas i ett förtroligt samtal med Herren. Det finns föräldrar som i aftonbönen ber för sina små barn och för den livskamrat som Herren vill ge dem en dag. att man själv sen ber i den saken och i bönen ger akt på vad Herren viskar i samvetet. Gör man så skulle man inte behöva ta miste och gifta sig med någon där det inte blir lyckligt. Det andra rådet i det här, att man vet att man har och erfar andlig gemenskap med den man gifter sig med. Det vill säga att man har samma livsmål. Man är på väg åt samma håll. Man älskar Guds ord tillsammans. Och med glädje så vill man läsa och lyssna till det tillsammans. Och i gemenskap vara förtroliga med Herren och med varandra. Att man prioriterar söndagens gudstjänst. Och tillsammans vill hämta kraft och styrka från nattvardsbordet. Med andra ord, vänner, ni unga människor som finns här i kyrkan idag. Gift er inte med någon som inte vill tillsammans med dig gå på vägen till himlen med Jesus. Gift dig inte med en icke-kristen. Tro inte att du kan omvända honom eller henne. Risken är nämligen mycket stor att du själv förlorar din tro. Det tredje rådet är detta. Bryt dig inte in i äktenskapets inre rum förrän du är gift. Då står dörren dit in öppen. Sexuellt samliv med den som man inte är gift med, det är synd. Det var om den saken Jesus sa, gå och synda inte mer. Vi lever i en tid när det ofta är självklart med sexuell debut redan i nedre tonåren. Och så har man en relation med både en och två och tre eller fler. Detta är och förblir synd mot Guds sjätte bud. Det var inte så Herren hade tänkt det. Vi lever i en tid när nästan allt är tillåtet. Bara det finns ett motpartens samtycke. Men Herren samtycker bara till att du går in till honom eller henne som du har lovat livslång trohet i vigseln. Tar vi Herren på hans ord på allvar så ser vi detta. Och att detta inte bara är någon slags gammaldags bundenhet eller konservatism. Det är så det är menat från början. Och nu kommer vi till den här andra delens avslutande sida, nämligen tre kom ihåg. Tre kom ihåg när du ser den som har syndat. Tre kom ihåg när du ser den som har syndat. Vi möter ofta någon som vi förstår har syndat mot Guds sjätte bud. Eller hur? Det är inte så svårt. Det kan handla om de som bor sambo för att pröva sig fram. Eller som i tonåren testar sig fram och har en sexuell relation på det ena eller andra sättet. Eller det handlar om de som bryter upp från sitt äktenskap och går till någon annan. Det handlar om de som har en sexuell relation till en av samma kön. Den första kom ihåglappen är den här. Synd är synd. Synd är synd. Du ser en situation som man på visst sätt kan ha förståelse för. Eller du känner dem inblandade och vill inte stöta dig. Inte göra illa. Men Guds ord lär oss att synd är synd. Jesus sa inte till kvinnan ungefär så här. Nå ja, det är inte så farligt. Utan han sa, den som är utan synd, han må kasta första stenen. Gå och synda inte här efter. Det vill säga, synden var där. Och den var fortsatt lika allvarlig. Jesus gör aldrig avkall på allvaret när någon bryter mot något av tio Guds bud. Inte heller mot sjätte budet. Och den som har syndat kan inte komma loss från syndens skuld på annat sätt än genom bekännelse och förlåtelse. Och det finns ingen synd som är så svår att den inte kan förlåtas. Utom det som kallas för synden mot den heliga ande. och då frågar man inte efter förlåtelse. Det är allvarligt att leva i synd. Det är en stor risk. Och om du går ur tiden in i evigheten med oförlåten synd, synd som du inte vill göra upp, så väntar en osalig evighet. Alltså den första kom ihåglappen var alltså detta: synd är synd. Den andra kom ihåglappen är denna: du har själv syndat. Du har själv syndat. Förmodligen har du syndat allvarligt på flera olika sätt, också mot sjätte budet. Om också inte i handling, så i tanke och begär. När du ser någon som har syndat eller lever i synd, så kom ihåg att du själv har syndat. Den som är utan synd må kasta första stenen, sa Jesus till kvinnans åklagare. Tänk om de där och då hade kommit och sagt till Jesus, de här männen: gode mästare, vad ska vi göra? Vi har alla syndat på olika sätt. Enligt lagen ska hon stenas, men vi har alla syndat i vårt inre på ett sådant sätt att vi förtjänar inför Gud att dömas till döden. Herre Jesus, vad ska vi göra och hur ska vi hjälpa henne? Hur ska vi kunna bli frälsta och hur ska hon kunna bli frälst? Men så sa de inte. Den andra kom ihåg lappen: du har själv syndat. När vi talar hårda ord mot eller om den som lever i synd, så gör vi det därför att vi har glömt att från vårt eget hjärta, som Jesus säger, kommer onda tankar, mord, äktenskapsbrott, sexuell omoral, stöld, falsk vittnesbörd och hädelser. Sånt gör människan oren. Så är vi orena i oss själva. Och kärleken är sträng och kan inte gå med på att synd ska accepteras. Men med barmhärtighet kan man möta den som fallit. Därför att jag vet att jag själv har mottagit en så stor barmhärtighet av Jesus. Det är den andra kom ihåglappen: du har själv syndat. Och den tredje kom ihåglappen, det är den som vi knyter an till nu: Jesu barmhärtighet. Jesu barmhärtighet. Visst har du lagt märke till Jesus stora barmhärtighet mot kvinnan som syndat. Ja, hans hjärta är så fullt av barmhärtighet, så fyllt av kärlek och önskan att frälsa den arma kvinnan. Han vill få ge henne en helt ny start i livet. Gå och synda inte mer. Han säger inte: gå din väg. Han säger: gå. Gå i frid och synda inte mer. Lev ditt liv i min kärlek. Lev ditt liv i min barmhärtighet och min förlåtelse. Gör upp med allt det gamla. Låt hela ditt liv få en ny inriktning. Men du är förlåten. Lämna det som inte håller måttet inför Gud och ditt samvete. Bli kvar i min kärlek. Visst lägger ni märke till hur Jesu hjärta blöder för kvinnan? Men vi kan också lägga märke till att Jesus i grund och botten har ett hjärta som blöder för de där männen, vars hjärta var fyllda av obarmhärtighet, av fientlighet mot honom. Och när han säger om dem: den som är utan synd, då vänder han liksom sökarljuset in mot dem själva, in till att de skulle få syndakännedom, självkännedom. Vi vet ingenting om de lät sig hjälpas. Kanske det var några så småningom. Men om någon av dem hade kommit tillbaka och önskat att få tala ut med Jesus, då hade han tagit emot dem. Helt visst. Men nu ska jag sluta. Men jag ska ge en fjärde kom ihåglapp. Den fjärde kom ihåglappen, det är ett bibelord. Ett underbart bibelord. Paulus, som kallar sig själv för den främste syndaren, han skriver i första Timoteusbrevets första kapitel och verserna 15 och 16. Kom gärna ihåg det också. Första Timoteusbrevet, första kapitlet, verserna 15 och 16. Det är ett ord att lita på och värt att tas emot av alla. Att Kristus Jesus kom till världen för att frälsa syndare. Och bland dem är jag den störste. Men jag mötte barmhärtighet för att Kristus Jesus skulle få visa hela sitt tålamod först mot mig, som en förebild för dem som ska komma till tro på honom och få evigt liv. Om du har eller tagit emot eller nu tar emot Jesu nåd och förlåtelse, så vet du att det inte finns någon annan människa hos vilken du kan se så mycket synd som hos dig själv. Och allt detta är förlåtet. Du vet att förlåtelseorden i gudstjänsten också gäller dig. Du vet att allt är förlåtet. Men du vet att det är mycket, mycket, mycket som behöver förlåtas. Och det är förlåtet. Då har du fått barmhärtighet. Men då önskar du också av hela ditt hjärta att det ska nå in till din medmänniska. Och det är bara Jesus som kan lösa henne och hjälpa henne. Och själv vet du att ditt namn inte är skrivet i sanden. Men var då? I himlen. Med Jesu blod. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, så som det var av begynnelsen, nu är och skall vara, från evighet till evighet. Amen. Och så nu stå upp och tillsammans bekänna vår kristna tro. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den heliga Ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och ett evigt liv.